Välkommen till Värmland Operas första levande programblad för säsongen. Här får vi höra teaterchef Kjell Englund presentera det allmänna temat för hela hösten på Värmland Opera samt i synnerhet innehållet i den första konserten som äger rum 10 september på Karlstads CCC. På repertoaren till lördagens konsert som dirigeras av den lettiske dirigenten Paul Maggi står Katarina Leijmans Rollercoaster, Rachmaninovs andra pianokonsert och avslutningsvis Antonin Dvoraks 9:e symfoni från den nya världen. Till detta ger musikvetare Björn Edward programkommentarer och vi får även höra pianosolisten Martin Sturfelts egna reflektioner kring pianokonserten.
Hej och välkommen ska du vara till Värmlandsoperans podd. Och jag heter Kjell Englund och jag är teaterchef här vid Värmlandsoperan. Och jag började här i januari i början på året här. Och det här är första ljudbladet eller podden inför den här nya säsongen. Under hösten så är ju vår stora satsning, det är ju musikalen om Titanic som heter Titanic The Musical. Och jag tänkte så här att när vi nu ska spela en opera om havet och hur havet kan ge och hur havet kan ta, så kändes det spännande att få lägga in lite verk som kommentarer eller som har mer eller mindre med den här resan över Atlanten, havet och destinationen Amerika som då kallades den nya världen. Och det kan vi se exempelvis i den första konserten där vi spelar som sista verk Antonin Dvoraks symfoni nummer 9 från Nya världen. Och den skrev han inspirerad av just Amerika. Han var där på resa och han var ju oerhört firad tonsättare och var så berömd och populär, speciellt i Amerika. Och han åkte dit och han hörde musiken som fanns där och han inspirerades av den här musiken och skrev den här symfonin som har blivit så oerhört populär. Och det var ju till nya världen som man ville när man reste med Titanic. Vid den andra konserten, säsongens andra konsert i den 13 oktober, så kommer vi att spela Felix Mendelssohns ouvertyr Hebriderna, som också har med havet att göra. Han blev också så inspirerad av en resa till Hebriderna och havet och klippan och så vidare. Och på samma konsert kommer vi göra ett samtida verk av en amerikansk tonsättare, Missy Mazzoli, som heter Violent, Violent Sea. Alltså det våldsamma, våldsamma havet. Och det finns ju kopplingar, kan man väl lugnt säga, till vad som hände när Titanic gick under. Och vid den tredje konserten i den stora konsertserien, den kommer att spelas torsdag den 10 november, så fortsätter det här havstemat. Vi kommer att göra Benjamin Brittens Four Sea Interludes och det är mellanspel till operan Peter Grimes. Ja, en fantastisk opera, men i alla fall så är det de här mellanspelen, mellanakterna har han också gjort till ett orkesterstycke som heter Four Sea Interludes. Vid den konserten kommer vi också göra ett svenskt verk, ett monumentalt verk vågar jag säga. Och det är Gösta Nyströms Sinfonia del Mare, alltså havets symfoni. Och Gösta Nyström var otroligt inspirerad av havet. Han var ju Göteborgs tonsättare och har havet som inspiration i snart sagt alla sina verk. Så där har ni det, ett havstema kan man väl säga under hösten som ska följa med vår Titanic hela vägen fram till jul och nyår. Men nu till den första konserten den lördag den 10 september som kallas Från nya världen. Vi har ju redan talat om Dvorak och symfoni nummer 9. Men på programmet så står också ett stycke av Göteborgs födda tonsättaren Katarina Lehmann. Och stycket heter Roller Coaster Super 8. Den ska ni få höra lite mer om senare. Men det är ett jättespännande stycke. Men detta ska Katarina Lehmann berätta mer om. Så varsågod.
Jag heter Katarina Lehmann och är tonsättare och kommer från Orust ursprungligen, västkusten. Och har mycket kontakter där fortfarande med hela min familj. Men jag flyttade till Stockholm för många år sedan och bor här nu. Jag utbildade mig i USA, för där 6 år, i Boston. Och gick ett par kompositionsutbildningar och sen när jag kom hem så gick jag också på musikskolan och gjorde en diplomkonsert på konserthuset 2006. Det stycket som spelas i Värmlands operan, Rollercoaster Super 8, var ett stycke som ursprungligen skrevs för Norrlandsoperans symfoniorkester och deras Beethovenfestival. Och tanken var från början då att det skulle vara någon slags koppling, en ganska fri koppling till Beethovens 8:e symfoni. Och därifrån kom det här med 8:an som är någon slags liv, ja, 8:an förstås för Beethovens symfoni. Och sen 8:an som en symbol för livet och det här, den evighetssymbol. Och jag hade också... Min pappa som är konstnär, eller var konstnär, han dog för många år sedan. Han var skulptör, gjorde mycket konst i rostfritt stål. Och bland annat en skulptur som han kallar den fjärde dimensionen är i form av en evighetssymbol, en sån här 8-figur då. Och så det var liksom de utgångslägena som jag tog fasta på. Och i stycket så vill jag liksom få fram den här känslan av dramatiken som man känner när man är på en nöjespark. För att Superåttan då var en åkattraktion på Liseberg som jag åkte många gånger när jag var liten och det var jättespännande. Och det passade bra till det här stycket. Och det är inte på något vis ett Beethoven-stycke, men lite den här energin som finns i Beethovens musik, att det är liksom abrupta ändringar och mycket dynamiskt stycke, och det passar också in i det här med livets resa kan man väl säga, där det stoppar plötsligt kanske, så startar det igen och sen bygger man upp en spänning och sen har man de här väldigt avklingande rörelserna som man får när man slutligen åker ner och svänger runt i den här superåttan. Så det var väl lite det, men och jag lånade en del lite så här triolfigurer som jag tänkte som jag lånade lite från 8:e symfonin. Det är väldigt lite som kommer ur Beethoven, utan det är i min egen bara en lös koppling, men jag har lånat just sådana tematiska idéer som dyker upp i stycket.
Sergej Vasiljevich Rachmaninov, som levde mellan den 1 4 1873 till den 28 3 1943, var en rysk kompositör, pianovirtuos och dirigent. Han anses allmänt som en av de främsta pianisterna för sin tid och som kompositör en av de sista stora representanterna i den romantiska stilen inom rysk klassisk musik. Tidiga influenser från Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov och andra ryska kompositörer utvecklades till en helt igenom personlig stil som utmärks för sin sångbara melodik, uttrycksfullhet och rika orkestrala färgskala. Pianot är utmärkande i Rachmaninovs musikaliska produktion och han medlade sig om att använda sin skicklighet som artist till att utforska instrumentets uttrycksfullhet och tekniska möjligheter. Han föddes i en familj inom den ryska aristokratin med musikaliska och militära traditioner. Hans morfar var general och mycket förmögen. Som hemgift när Rachmaninovs mor gifte sig med hans far fick hon 5 gods. Hans far var också militär men hade tyvärr inte samma ekonomiska sinne som morfadern. Snarare så hade han inget sinne för ekonomi alls. Så att de 5 godsen fick säljas av efterhand och till sist så landade familjen i en liten lägenhet i Sankt Petersburg. Fadern hade velat att sonen också skulle bli militär men hade inte råd att betala en sån utbildning. Hans mor fick honom då att börja spela piano. Och till och med så kunde man hyra in en pianolärarinna som bodde på det godset där de bodde då. Han var 4 år gammal. Senare, i samband med den ryska revolutionen 1917, lämnade familjen Ryssland för gott. Och det gick till så att innan dess så hade Rachmaninov fått disponera några vänners hus, eller ett hus som hörde till ett gods, där han kunde sitta och komponera. Oktober 1917 bröt revolutionen ut och godset stormades då av de sovjetiska trupperna och som då lät utrymma stället under motivation att det nu tillhörde Sovjetstaten. Rachmaninov fick då flytta in till Petersburg och bodde då i ett hus som var ett kollektiv och tvingade sitta på möten och gå nattvakt och sådana saker samtidigt som det pågick upplopp och skottlossning på gatorna. Han var alltså inte kapabel att komponera. Han försökte utverka ett visum för att komma ut från Ryssland men det visade sig inte gå alls. Däremot så blev räddningen att han fick en förfrågan att genomföra en Skandinavien-turné. Så med det lilla bagaget och familjen, sin fru och 2 döttrar, så tog de sig till gränsen mot Finland. I Finland sen så åkte de växelvis släde och tåg till Helsingfors. Julafton 1917 spenderade familjen i Stockholm. Färden gick vidare sen till USA via hamnen i Oslo. Innan han komponerade sitt kanske mest älskade verk, pianokonsert nummer 2 i C-moll opus 18, vilket ingår i aftonens konsert, hade han gjort lycka med den första pianokonserten som också hyllades av föregångaren och idolen Tchaikovsky. Den pianokonserten dedicerade han till sin musikaliskt begåvade kusin som också hade varit hans pianolärare, Siloti. Siloti hade också varit elev till Franz Liszt. Den första symfonins premiär 1897 blev en katastrof. Mycket beroende på ett undermåligt utförande av den annars uppburna kompositören Alexander Glazunov som dirigent. Orkestern var orepeterad och enligt vittnesuppgifter så var Glazunov berusad under föreställningen. Recensenten César Cui skrev efter premiären: om det hade funnits ett musikkonservatorium i helvetet och om en av dess begåvade studenter instruerades att komponera en programsymfoni med Egyptens 7 hemsökelser som tema och om man skulle komponera en symfoni som herr Rachmaninovs, så skulle han ha utfört sin uppgift briljant och har gjort invånarna i helvetet helt förtjusta. Efter det här gick Rachmaninov in i en över 3 år lång depression. Han kunde inte skapa någon musik. Det han kunde göra det var att dirigera och att ge pianolektioner för att få ihop pengar. Han avskydde att ge pianolektioner. Han kom dock till London 1898, året efter, och dirigerade. Han tillfrågades där om han ville spela sin första pianokonsert. Han svarade då att det ville han inte, för han såg det som ett ungdomsverk. Men han ville gärna återkomma med den andra pianokonserten när den var klar. Vilket den alltså inte var påbörjat arbetet med. Något som spödde på hans depression, det var att hans store idol och föregångare Iljitsch Pjotr Tjajkovskij avled i kolera några dagar efter att han hade utfört sin sjätte symfoni, Patetiksymfonin. Han fick också en förfrågan nere från Milano, från den stora ryske bassångaren Fjodor Shalapkin, om att komma dit och hjälpa honom att instudera med Mefistofele som man skulle göra på La Scala-teatern. Det gjorde han, och han och Shalapkin blev sedan vänner för hela livet. En ökad alkoholkonsumtion och att han inte kunde komponera mer gjorde att familjen försökte finna medel för att hjälpa honom. Ett av de sätten det var att låta honom flytta ut till Leo Tolstoj på hans gods, alltså författaren till böcker som Krig och fred och Anna Karenina. Det visade sig att det var inte så lyckat. Tolstoj var inbegripen i sina religiösa grubblerier, och Rachmaninoff mådde väl om möjligt ännu sämre. Sen fick en släkting idén och uppslaget att det förekom en neurolog som hette Nikolaj Dahl. Han var också musiker. Dahl behandlade sina patienter under hypnos. Rachmaninoff gick frivilligt med på att gå dit och bli behandlad, och han fick göra det gratis. Dahl försåg Rachmaninoff under hypnos med trippelmening, alltså tre meningar som ett mantra. Och de löd så här: du kommer att börja skriva din konsert. Du kommer att arbeta med stor lätthet. Konserten kommer att ha en utmärkt kvalitet. Och se, det hjälpte. Rachmaninoff kom igång med komponerandet och hade så mycket uppslag i huvudet att han fick sovra bort det mesta av det. Men han fick ihop i ganska snabb takt andra och tredje satsen som han utförde separat tillsammans med Siloti, som då gjorde debut som dirigent i Moskva år 1900. Samma dag så hade han börjat drabbas av en förkylning, och för att avhjälpa det så lät man honom dricka en rysk motsvarighet till glögg. Rachmaninoff var förstås nervös, men det blev en strålande succé. Året därpå var han klar även med den första satsen. Och den hade då sin utpremiär 1901 i Moskva och blev en stor succé. Hans mormor, som var religiös, hade instruerat honom när han var liten att lyssna mycket på den ryska ortodoxins musik, körer och även klockklanger. Det här använde han sig av mycket i många av sina kompositioner, bland annat också i inledningen i den andra pianokonserten, där den första ackorden erinnar om klockklanger. Satserna är moderato, adagio, sostenuto, allegro, scherzando. När familjen kom över till USA 1917 då, så blev mottagandet stormande, och det gjorde att han nästan skyggade. Han fick erbjudande att dirigera olika orkestrar och hade full sjå med att finna sig till rätta. Han saknade sitt Ryssland, det vill säga sitt Ryssland så som han upplevde det, och var noga med i hemmet att upprätthålla ryska sedvänjor. Det fanns också ett stort kontaktnät med andra ryska emigranter som han umgicks med. Tillvaron i USA innebar mest för hans del att han fick lov att göra konserter. Han hann inte komponera så många verk när han bodde där. Familjen levde ett gott liv. Man kunde hålla sig med tjänstefolk, chaufför, chef. Rachmaninoff kunde låta sig upp sina kostymer och välja de bilar som han ville ha. mitt i all konserterande, det var många konserter varje år, så fann han möjligheter att koppla av. Han köpte en egendom vid Luzernsjön i Schweiz, där han lät bygga en villa som hette Villa Senar efter familjemedlemmarnas initialer. C från Sergej, Na från Natalia, hans hustru, och R från familjenamnet Rachmaninoff, Villa Senar. Hans favoritsysselsättning där, det var att vara ute och köra motorbåt med Natalia, de två döttrarna och deras familjer. Där fick han sin bästa avkoppling. Senare i livet så blev hans hälsa sämre och av läkare ordinerades han att flytta till västkusten. Det gjorde familjen till Beverly Hills där han bosatte sig. Han fortsatte att konsertera så gott det gick, men under en konsertturné fick han avbryta den när han var i Florida och resa hem. Det sista konserten han gjorde var i Knoxville. Han avled i sitt hem i Beverly Hills 4 dagar före sin 70-årsdag i malignt melanom, alltså en svårartad hudtumör. Han ligger begravd i Valhalla kyrkogården i New York. Avslutningsvis kan jag berätta att det här mästerverket har inspirerat andra konstformer också under senare tid. David Lean hette en brittisk filmkompositör, kanske mest känd för filmer som Bron över floden Kwai, Lawrence of Arabia och Dr. Zhivago. 1945 så regisserade han en film som heter Brief Encounter, på svenska Kort möte, med manus av Noel Coward och i huvudrollerna Celia Johnson och Trevor Howard. Den här filmen handlar om ett par som lever i varsina förhållanden som råkar träffas och tycke uppstår. Och vad kan då vara lämpligare än att ha musik av Rachmaninoff som illustrerar detta. Slutscenen i den här filmen utspelades på en järnvägsstation som finns än idag, som heter Carnforth Railway Station och ligger i Lancashire. Stationen finns alltså kvar, så även kaféet där avslutningsscenen var och till och med bordet där de två satt innan de skildes åt. Där är en vallfartort för många musikälskare. Jag kan varmt rekommendera den här filmen. Det förekommer också i senare musik. Frank Sinatra sjöng in bland annat 3 sånger, I Think of You, Ever and Forever, Full Moon and Empty Arms, där det finns reminiscenser av den här konserten. På ännu senare tid så gjorde Eero Kärmen balladen All by Myself 1975.
Nu ska vi höra kvällens pianosolist Martin Sturfeldt berätta om sina reflektioner om stycket.
Ja, men det ska bli jätteroligt att komma och spela den här fantastiska pianokonserten. Rachmaninoffs andra hos Erik Karlstad. Och det här är ju en av de absolut mest centrala verken i pianokonsertsrepertoaren, som ju i sin tur är en väldigt, väldigt populär genre inom den symfoniska musiken. Så att det här är ju sånt där verk som, jag menar, det går knappt att gissa hur många gånger ett sånt här verk spelas varje dag runt klotet, gissningsvis massor med gånger. Det vore intressant att ta reda på faktiskt. Och som pianist så är det ju naturligtvis ett verk som man har en stark relation till. Det går liksom inte att komma undan de här bitarna, på gott och ont kanske, men naturligtvis absolut övervägande på gott. Och av det följer ju att man har hört de här verken, man har hört sina studiekamrater spela dem, man har hört dem på konsert så många gånger. Och faktiskt för min del så är det lite speciellt, lite extra speciellt med just den här konserten, för det är den första pianokonsert som jag någonsin hör. Jag tror att jag var 7 eller 8 år i det här, alltså 1987-88 något sånt där. Katrineholms musiksällskaps symfoniorkester och Staffan Scheja som solist, och jag satt på absolut längst fram på första bänken och tittade upp liksom underifrån på flygeln. Jag har ett väldigt, väldigt starkt minne av det här. Och det var fantastisk upplevelse naturligtvis som liten kille, och jag kommer ihåg att jag sen kom hem och fyllde mina notböcker med en massa kaskader i C-moll inspirerat av den här fantastiska musiken. Sen dröjde det ganska länge, ja, det dröjde i alla fall 12-13 år innan jag sedermera själv spelade det här verket. Och dessförinnan, så, däremellan så tänkte jag nog kanske inte så jättemycket på det i och för sig. Men sen dess så har det följt mig, och jag har spelat det här många gånger förut naturligtvis. Och det är ju så här att Rachmaninoff var ju kanske, vågar man nog gissa, den största pianisten på hela 1900-talet och en av de absolut största någonsin. Det enda som gör att man tvekar lite grann är att det finns naturligtvis inte fullt så mycket inspelningar med honom som vi kan ta del av idag som det finns av generationen efter, så att säga. Men det finns ändå, finns ju mycket inspelningar. Bland annat så har han ju spelat in alla sina 4 pianokonserter och Paganini-rapsodin med The Philadelphia Orchestra. Och det finns ju då en inspelning, det finns faktiskt 2 inspelningar av just den andra pianokonserten. Dels en sån som är gjord innan de elektroniska inspelningarna som är mikrofoner och så vidare. Alltså en sån som är gjord helt akustiskt med tratt. Och sen så finns det då en elektrisk inspelning som man brukar säga, alltså en som är gjord med mikrofoner, och den är från 1929, vilket ju är helt otroligt. Det är alltså för snart 100 år sedan som den inspelningen är gjord med Leopold Stokowski som dirigent, The Philadelphia Orchestra och Rachmaninoff själv som solist. Och det är ju oerhört intressant att man kan faktiskt höra hur tonsättaren själv spelar. Det är ju nästan som att man får ta med det som en källa på samma sätt som notmaterialet när man förhåller sig till den här musiken och spelar den här musiken. Rachmaninoff spelar oerhört snabbt, väldigt aristokratiskt kan man nog säga. Inte så sentimentalt alls som den här musiken sen har kommit att spelas, utan han spelar med en väldigt tydlig riktning och med en otroligt vacker pianoton som var hans signum, och med fulländad teknik. Det finns liksom ingenting att anmärka på. Det är fantastiskt att höra de här inspelningarna. Och av det följer ju att den här musiken är otroligt rolig att spela som pianist, för att det finns nog nästan ingen tonsättare. Det finns några som kommer nära, men inte många som kommer nära Rachmaninoff i förståelsen för vad man kan göra med det här fantastiska instrumentet som den moderna konsertflygeln är. Och han utnyttjar ju de möjligheterna till max verkligen. Och det här verket är ju väldigt speciellt också i hans produktion, eftersom det liksom, han hade ju skrivkramp i 3 år. Han hade en ordentlig personlig kris och gick i terapi hos en svenskättad terapeut med Nikolaj Dahl, och som till slut lyckades genom hypnos och alla möjliga sådana här saker få Rachmaninoff på rätt köl igen. Och då släppte den här skrivkampen, och det här är det första verket som är resultat av det. Så att det finns ju en fantastisk energi på grund av det också. Och det här har ju kommit att bli ett av de absolut mest populära verken på konsertrepertoaren, precis som jag var inne på lite tidigare. Och det är ju sån här musik som det är svårt att inte tycka om. Den här musiken, den har fantastiska melodier som ju är ett av Rachmaninoffs verkliga signum som tonsättare överhuvudtaget. Han skriver verkligen fantastiska minnesvärda melodier, och han vet också hur man liksom mjölkar dem till max, som till exempel i sista satsen. Det långsamma temat som kommer i sista satsen kommer sen tillbaks på slutet, och när man sen går ifrån konsertsalen så har man de här temata. De går man liksom och gnolar på i en vecka efteråt. Det är fantastisk stark kraft i Rachmaninoffs musik det där. Och jag har också alltid tyckt att Rachmaninoff är en av de absolut finaste instrumentatörerna, alltså hur han orkestrerar, hur han instrumenterar musiken, både för piano naturligtvis som jag var inne på tidigare, men även för orkester. Han skriver fantastiskt för orkester verkligen, vilket ju inte är någonting som kanske automatiskt följer av att man är en skicklig pianist och sådär, men han var naturligtvis också en oerhört skicklig tonsättare på det sättet. Allting i den här musiken, även om man inte, jag tror nog inte alls man tänker på det så när man hör den, men allting är tematiskt. Varenda liten figuration och så vidare har ofta någonting med de här huvudmelodierna i musiken att göra. Så att det är verkligen fantastisk musik, och det är ingen överraskning tycker jag att den är så populär som den är. Så att som sagt, det är roligt att komma och spela de här verken, för att de må vara kanske nästan på gränsen till överspelade, alltså sett till hur ofta de spelas, men de är populära av en otroligt god anledning, nämligen att det är fantastisk musik. Så att det är en fröjd att få ägna sig åt det här, ett privilegium verkligen. Det får vi påminna oss om som musiker. Vi hanterar liksom Shakespeare och Mona Lisa och den typen av konstverk hela tiden i vårt dagliga jobb. Det är värt att hela tiden påminna sig om. Det är en ynnest verkligen att få den möjligheten.
Efter pausen i konserten återstår så kvällens symfoni i fyra satser. Det blir Dvoraks nionde symfoni Från nya världen.
Antonín Leopold Dvořák, som levde mellan den 8 september 1841 till 1 maj 1904, var en tjeckisk kompositör och som sådan en av de första att uppnå internationell berömmelse. Dvořák använde sig gärna av inslag från moravisk och böhmisk folkmusik i kombination med att han inspirerades av tidigare klassiska kompositörer, inledningsvis Wagner, men sen Beethoven och Schubert. Han lämnade efter sig en rikhaltig produktion med bland annat 9 symfonier, operor, konserter, kammarmusik, sakralmusik och en stor mängd sånger. Dvořák uppvisade en tidig musikalisk begåvning. Och hans far, som var slaktare, värdshusvärd och professionell citraspelare. Citra är ju ett vanligt instrument i den delen av Europa. Hans far lät honom sedan ägna sig åt musik, förutsatt att Antonin utbildade sig till organist i takt med familjens religiösa övertygelse. Antonin var ett av 14 barn. Samtidigt komponerade han, men vid 33 års ålder var han ännu okänd utanför Prags stadsgräns och levde under mycket knappa förhållanden. Samma år, 1874, skickade han in 15 bidrag till en österrikisk tävling för kompositörer. Bland bidragen fanns hans fjärde och femte symfoni, ouvertyrer och en sångcykel. Till Dvoraks lycka var en av jurymedlemmarna Johannes Brahms, som genast såg kapaciteten hos Dvorak. Brahms rekommenderade Dvorak till sin förläggare Sinrock. Och i och med att denne lät publicera Dvoraks slaviska danser, opus 46, 1878, kom världen att ligga öppen för Dvorak. De båda tonsättarna, Brahms och Dvorak, utvecklade här en livslång vänskap. Efter att ha gjort succé i England, Wien och Ryssland, dit Tchaikovsky hade bjudit honom, erbjöds Dvorak tjänster som professor i komposition och instrumentation vid Prags konservatorium. Mellan 1892 och 1895 ledde Dvorak The National Conservatory of Music i New York. Hans lön var, även efter nutida förhållanden, enorm och utbetalades av den förmögna filantropen Jeanette Thurber, som uppseendeväckande nog för sin tid förordade att konservatoriet, förutom vita elever, skulle vara tillgängligt även för kvinnor och färgade. Dvorak komponerade under sin tid i USA sina två mest välkända verk, den nionde symfonin från Nya världen, som vi får höra ikväll, och cellokonserten. Cellokonserten har också en ganska intressant historia. Han blev nämligen föreslagen, Dvorak alltså, att skriva en cellokonsert. Dvorak sa bestämt nej, eftersom han menade att cello är ett orkesterinstrument och inte ett solistinstrument. Till sist skrev han då den här cellokonserten då, som blev en strålande succé. Dvorak sa lite lakoniskt efteråt: den där borde jag ha skrivit tidigare. Inslaget i aftonens konsert, alltså symfoni i e-moll, opus 95, komponerades 1893 och har fyra satser. Den första är Adagio, Allegro molto, sen kommer Largo, sen Scherzo, Molto, Vivace och sist Allegro con fuoco. Den hade premiär samma år i Carnegie Hall, New York, och har beskrivits som en av de mest populära symfonierna någonsin. Dvorak lät sig inspireras av amerikansk folklig musik som Negro Spirituals och indiansk musik. Han lät sig också influeras av de amerikanska landskapen, i synnerhet de vidöppna vidderna, prärien. Efter varje sats vid premiären utbröd stormande applåder, och Dvorak kände sig efter varje sats nödgad att ställa sig upp och buga, inte så vanligt. Redan kort tid därefter fanns symfonin på många orkestrars repertoar runt om i världen. Efter att ha nått stor berömmelse i Europa och på grund av hemlängtan lämnade Dvorak och familjen USA 1895 för att återvända till Böhmen. Brahms, som levde i Wien under den här tiden, försökte förmå Dvorak att också han flytta till Wien. Han erbjöd sig till och med att ställa sin förmögenhet till förfogande, men Dvorak menade att han kunde aldrig lämna Böhmen. Han fortsatte att komponera bland annat operor och kammarmusik. Efter en influensaattack avled Dvorak 62 år gammal. Han fick en begravning i Prag, värdig en statsman. Den 10 juli 1969 äntade Neil Armstrong tillsammans med sina två medastronauter rymdkapseln till Apollo 11, som skulle ta dem till månen. Armstrong kommer bli den första människan att sätta sina fötter på månen. Med sig på färden hade Armstrong en bandad inspelning av Dvoraks nionde symfoni från den nya världen.
Vi har hört Värmland Operas första levande programblad för säsongen med teaterchef Kjell Englund, pianosolisten Martin Sturfelt, kompositören Katarina Leiman samt musikvetaren Björn Edvard.